vi har hittat inspiration från en tid då det inte fanns så där riktigt. Ja, men det fanns inga vattentäta skott helt enkelt. Alltså att metal var inte tvunget att liksom bara vara metal. För man hade liksom inget riktigt namn på det man höll på med där 1980 eller 81 eller 79 eller vad det kan ha varit. Utan man tänkte väl kanske bara att man var ett rockband. Och det är väl så vi vill låta lite grann också, tänker jag.
Hej på er! I detta avsnittet tar vi ett snack med Tobbe och Stellan ifrån Grevens tid. Debutplattan Folkhemskt släpptes för drygt ett år sedan ungefär, och det är ju en fantastisk platta som i alla fall fick mig att drömma iväg till ett 70-tal där jag röker brass och dricker litevis av rödtjut. Men nu är jag ju lätt paranoid, och så fort jag luktar på rödtjut så svullnar mitt gomsegel upp, så jag får nöja mig med att stanna i nutid och lyssna på Grevens tid. Grevens tid är nu på gång med nästa platta, och vi får höra hur arbetet går med den. Men i vanlig ordning halkar vi såklart in på andra ämnen, såsom skivsläpp på julafton, studion Ruskväder, Hells Angels och Iggy Pop, 100 gamla mikrofoner, Europe, hasch och hallonbåtar, basen rätt in i magen, svenska eller engelska texter, Upplands Väsby, Gunnar Ekelövs ABC och mycket, mycket mera. Så håll till godo. Detta är ritualen med Grevens tid. Då säger jag välkommen till Stellan och Tobbe ifrån Grevens tid.
Tack.
Hur är läget idag?
Bra. Ja, det är först bra. Ja. Mig med, tror jag. Ja. Jag har haft en sån här puttrig söndag. Gått och städat lite och fixat lite där hemma. Och nu är vi här.
Och du då, Stellan? Det är söndag. Det har ofta blivit så att jag gör avsnitt på söndag. Jag vet inte, då är oftast folk som mest trötta och griniga. Men ni ser väldigt pigga och glada ut.
Tack. Absolut. Ja. Nej, jag har fått iväg ungarna till mormor. Det tog hela morgonen och förmiddagen. Så det är det enda jag har gjort. Få på dem kläder och iväg.
Ja, men härligt.
Jag har bytt lakan här gjort också.
Oj då.
Oj.
Jag är alltid fräsch på söndag.
Man inte vila på söndagen, tänker jag.
Ja, man byter lakan så man kan vila i lakan.
Man precis det var klokt. Väldigt klokt. Jag tänkte att vi skulle söka sätta ett namn till era röster genom att köra tre snabba frågor. Och jag har ju skickat dem här lite i förberedande syfte.
Just det.
För att jag utgår ifrån mig själv att jag kan bli väldigt nollställd. Så nu applicerar det på er att ni är lika tröga som mig. Men jag tänker att vi kör på det. Först bara kan ni säga vad ni gör i bandet.
Och jag, Tobias då. Jag sjunger i Grevens tid. Och spelar lite kompgitarr och klaviatur. Och skriver en hel del material då. Det är vad jag gör.
Ja, jag spelar trummor. Stellan alltså. Spelar trummor. Och slagverk. Och vi är, det är min studio vi är i när vi spelar in allting. Så jag proddar och mixar och sånt.
Ja, ja, men kul. Jag tänker att vi kan gå in och snacka lite vidare om studion Ruskväder. Längre fram i avsnittet. Men vi börjar med tre snabba, som får bli långa om de vill. Det är inget konstigt alls, men bara för att sätta en grund i det hela. Jag tänkte på, första frågan var ju vilken skiva som man egentligen köpte för egna pengar eller kanske önskade sig julklapp när man var liten, så man bara, den här vill jag ha. Inte man blir itutad någon så här slagerfest, det kan ju vara en slagerlåt också såklart, men vilken skiva minns ni som var den som satt?
Så den första som jag köpte för egna pengar och gick och köpte själv, det var Pride med White Lion.
Och första skivan jag köpte, det var, det minns jag faktiskt inte riktigt, om det var en... om det var Nationalteaterns Greatest Hits på skivbutiken i Vällingby centrum. Eller om det var en sån här liksom samling med John Lee Hooker, den gamla bluesgubben.
Ja, men spännande.
Då måste det varit någon gång i början av mellanstadiet eller vad som var, kanske 10-11 år eller något sånt där. För att jag kommer ihåg det, att det var alla på skolgården, de var ju liksom, det var ju Metallica eller så var det Guns and Roses liksom, som gällde. Jag tyckte de var skitbra också, men jag var liksom lite så här töntig och konstig och ville vara speciell ändå, så att jag tyckte att ballade då på något sätt att köra på Nationalteatern eller John Lee Hooker liksom.
Vad kände du, Stellan, då? Vill du också vara lite mer konstig och speciell? Eller hur uppfattades White Lion i ditt...
Nej, jag vet inte ens om jag hade hört skivan. Men det var liksom, jag gick till skivaffären och hade mina pengar och skulle köpa en skiva. Och stod där och bläddrade och så här, men det här blir nog bra.
Ja, det behöver inte vara svårare.
Så var det inte mer än så.
Men det var hårdrock du ville ha? Eller kunde det blivit
Nej, jag lyssnade nästan bara på hårdrock då. Sen Thriller var väl typ det första som inte var hårdrock, tror jag, som jag gillade. Michael Jackson.
Just det.
Men annars var det bara hårdrock som gällde hela uppväxten.
Men för dig, Tobbe, var det alltså?
Ja, det var det ju Nationalteatern. Nej, men jag gillade punk och hårdrock, tror jag, var de där första... vad säger man, under formativa åren så var det väl det jag gillade. Men jag har väl alltid varit lite sådär att jag är intresserad av musiken främst. Man tycker att man hittar en rolig melodi eller någonting som låter spännande i största allmänhet, så tycker jag att då brukar det kunna lämna lite avtryck sådär. Då blir det någonting som jag gillar.
Ja, men kul. Men när vi snackar instrument och sådär, ni spelar ju trummor och gitarr och säkert flera andra instrument också. Men vilket var det instrument ni började med? Har ni något sånt?
Ja, jag började spela piano på kommunala musikskolan när jag var 6 eller 7. Sen började jag med trummor först i tonåren, 14 eller någonting sånt där. För att det var cool. Nej, men jag tyckte det var kul med piano först. För då hade jag en jättebra lärare och sen blev han föräldraledig. Och då fick jag en usel lärare. Så då tröttnade jag totalt och sen har jag rört ett piano sen dess.
Okej, dramatiskt ändå.
Nästan, nej, inte riktigt. Men jag ville inte fortsätta i alla fall. Sen pausade musiken fram till 14 eller någonting sånt. När jag började spela trummor.
Vad fick du halka in på trummorna då?
Nej, men det var coolt.
Just det.
Man fick smattra på.
Det är ju coolt.
Ja.
Men det är också så att trummor är inte lika lättillgängligt.
Nej.
Det är inte så att man sliter fram gitarr och...
Nej, men när jag fick ett trumset där i julklapp, och då var det ganska restriktivt vilka tider man fick spela på det där trumsetet hemma i pojkrummet. Men jag hade väl ganska tur ändå, för jag hade en operasångare på ena sidan av huset. Det var sådana här kedjehus, radhus. Så en operasångare på ena sidan, och sen andra sidan var en familj med en tonårs grabb som var en aspirerande techno-DJ. Så han hade ett jätteljudsystem som han körde på, så hela fönstren skakade. Så att det var ändå ganska lugnt.
Du hördes knappt då, om andra ord.
Nej, men däremellan. Nej, men de var öppna. De tyckte inte att det gjorde så mycket, att det lät lite. Sen kunde man inte sitta hela natten och banka såklart, men det gick ändå att spela lite grann.
Du då, Tobbe? Vad hade du som första instrument?
Ja, första gången jag rörde ett instrument, då var jag 6 år. Det kommer jag ihåg ganska väl, sådär. Åtminstone första gången jag gjorde avtryck. Och då var det gitarr. Och jag hade sett en farbror på tv som spelade Brigham Bluebird av Hall. Och så gjorde han en sån här grej att han bara slog an låga E-strängen och så knackade han som hjärtslag i själva gitarrkroppen. Och det tyckte jag var så jävla häftigt. Så jag fick låna en gitarr så att bara gjorde den grejen med hela tiden. Satt och knackade och tyckte det var spännande. Och sen så hade farsan en fest och och så hade han en kompis över på den här festen som blev lite, han blev lite packad. Och så tyckte han att det var så sentimentalt och fint att jag tyckte så mycket om och liksom hålla på och pilla med hans gitarr. Så att jag fick hans gitarr.
Oj.
Och jag tror att den var värd bortåt 10 papp eller något sånt där redan då. Och det här var 80-tal.
Oh,
så att han ringde ju naturligtvis ångra sig dagen efter. Men han var en människa helt enkelt. Så att han ringde inte bara ångra sig, utan han plockade ju upp 2 stycken skräpgitarrer då naturligtvis. Okay. Så att han bara sa så här, vi gör ett byte va? Du får 2 gitarrer istället för en.
Och du gick på det?
Jag var ju 6 år, så att jag tyckte att 2 är bättre än en.
Du var inte så business när du var 6 år?
Nej, men jag tyckte det var bra gjort utav honom. Mm. Så att sen var jag liksom stolt ägare till 2 gitarrer, av vilka min storebror naturligtvis krävde en då.
Just det.
Ja, men det var ju ett senare problem. Så att sen dess så har jag spelat gitarr, kan man säga.
Mm. Ja, mm. Ja, men det är kul att höra lite bakgrunden från var det formades någonstans. Sen tänker jag också, när vi pratar konserter, om ni har något konsertminne som ni minns extra mycket. Som har liksom, det här formade mig, en tidig konsert, eller mm. kan vara senare också, som fick er in på spåret att börja spela musik.
Alltså, första gången som jag tyckte att det var nog, alltså, jag vet inte, jämförelsevis med många andra kanske, jag vet inte, kanske förhållandevis sent, men första gången som jag kom på att liksom rock verkligen kunde vara liksom så där tufft och härligt på riktigt, det var när jag såg Iggy Pop på Cirkus, och det måste vara sent 90-tal. Då var jag där med en polare, vi kan ha varit då en, var med sån här 18 år kanske, eller någonting, 18-19 år. Och då kommer jag ihåg att det blev lite action va. För att Iggy, han lirade en låt som var liksom lite, allting var ju bara så murdy liksom, hårt som fan lät det. Han är med sig ett ganska tufft band också. Det var väl någon släppte den här, vad heter den? Ja, det är skitsamma egentligen. Avenue B eller något sånt där.
Heta albumet
det
som
han... Jag tror det. Att det var det albumet han turnerade på, liksom. Och det var ett så tufft och hårt band, och sen så spelade han en lugn låt. Och då så stod det någon sån här HA Prospect i liksom jeansväst och Hells Angels patchen liksom på ryggen. Och så stod han och skrek liksom under den här låten och så där. Fuck off! Get off the stage!
Oj.
Och då så reste sig Iggy Pop och liksom bara avbröt konserten tillfälligt med att liksom hota honom med generalstryk. Liksom.
Oj.
Ja, så det var spännande. Han lommade iväg den där killen. Så det tyckte jag, det gjorde ett oerhört intryck på mig. Att man liksom kunde vara så där senig och jävlig och så där otäck liksom på riktigt. Tyckte jag var spännande. Så, där, så att, ja, det kom av, det satte sig.
Kul.
Ja.
Bra story. Jag känner ingen press nu, Stellan.
Nej, precis. Nej, men en som jag... vet inte om det satte något egentligen musikaliskt intryck, men det var väl en av de liksom större tidiga konserterna. Kanske var med farsan och brorsan på Annexet 95 med Megadeth och Corrosion of Conformity.
Oh.
Och då var jag skittaggad, så ställer vi oss långt fram som fan, och jag står precis bredvid en högtalare, så att första anslaget på första låten på Corrosion of Conformity, så står jag mitt framför basen och blir dyngskitnödig direkt på första anslaget. Jag bara, jag måste springa och skita. Så jag missade ju, eller vi missade hela, i stort sett hela förbandet, för att
av vibrationerna?
Ja, men vibrationen, bara basen rätt in i magen.
Oj.
Men Megadeth var bra.
Ja. Jag tycker att det var faktiskt en väldigt bra story också. För det kan hända. Akta er där ute liksom.
Ja, ja. Eller ställer har de inte rakt framför basen.
Nej, fast nu kanske man har lite mer koll på decibel och lite mer
regler. Ja, det var inte så noga på den.
Nej, shit. Ja, nej. Tusan. Vad såg ni senast live då?
Jag hade tänkt att gå igår på Oscar, spelade ju basisten i Grevens, spelade ju igår på Fasching med sitt finska tangoband.
Ja, spännande.
Men det blev inte av. Jackan var där. gitarristen. Men nej, men senast, var spelade vi senast?
Ja, det tänker jag också. Jag är inne på det att det kanske var, för min räkning i alla fall, så var det ju nog något av de här festivalerna.
Trädgräs och stenar kanske.
Ja, ja, precis. Jag tror att det var det senaste bandet jag såg.
Ja, det var det nog.
Om ett antal gånger.
Ja, det tror jag.
Ja.
Ja, men det där var ju då tre snabba. Mm. Så jag tänker att vi hoppar in och pratar om Grevens tid. När startade ni Grevens tid?
Alltså vi startade ju egentligen lite tidigare. Du, Tobias och jag och Oscar, basisten, vi spelade ju in typ halva skivan på engelska.
Ja.
Först. Eller inte riktigt halva skivan, det är ju lite omarbetat och sådär. Men alltså, vi har ju spelat tillsammans ganska länge i olika konstellationer, olika projekt, olika genrer.
Ja, just det.
Och sen så snackade vi om att det vore kul att göra något hårdrock. Mm. Då spelade vi in några låtar på engelska. Men och sen kom du helt plötsligt en dag med en svensk text.
Just det.
Och först då kändes det som att så här, men det här är ju det vi ska göra.
Ja.
Så då stekte vi ju de engelska låtarna som vi hade spelat in och började spela in, och då tog vi ju in Jackan. Och när var det här? Det var väl...
Ja, 2019.
2019, 2020 ja. Någonstans där.
Ja, det var ju lite ett resultat av att det var så oerhört tråkigt under covid. Man hade liksom svårt att komma utanför dörren nästan. Ja, inte riktigt så, men liksom, det var ändå liksom att... Det var ju något i luften. Det var liksom lite död tid som bara las över hela samhället på något sätt.
Något hände,
kändes det som. Så då, jag tror att vi kände väl allihop att vi ville göra någonting. Och försöka göra någonting skoj. Men som jag minns det så är det väl du, Stellan, som drog ihop alltihop, va? Det är du som känner Jackan sen tidigare, och det var ju med Jackan som det började kännas så där riktigt rätt också. Han är ju en formidabelt duktig gitarrist. Och sen så handlade det nog att vi skrev nog ganska, eller jag skrev ganska mycket nya, mycket nytt material också, när vi väl hade bestämt oss för att vi skulle göra någonting liksom. Oavsett vad det blev, om det skulle landa i en EP eller ett album, eller om det bara var för att det var skoj, så blev det lite så att man fick som en liten kreativ input bara av att man hade tre kompisar runt omkring sig som tyckte att det var ganska kul att hålla på. Sånt där kan betyda mycket för en, bara att man kände sig lite peppad.
Men jag tänker på när du sa att det kändes rätt. Vad var det liksom som landade då? För jag tänkte så här, vi ska bara spela hårdrock. Man kan ändå säga att det är ju inte bara hårdrock ni spelar. Alltså det är ju lite genre, det går ju, sticker ju iväg lite åt ett håll liksom. Var det där du menade, eller var det bara att...
Nej, men vi har väl så otroligt många influenser från alla möjliga håll och kanter. Och inte bara musikaliskt, utan liksom konst överlag. Och ja, jag tror att det speglar sig i musiken också, som vi gör. Så att säga, att jag menar, vi lyssnar ju på allt, verkligen.
Ja, oja. Och sen är det väl också så att, jag menar, det har ju funnits en tid då, jag kan ju, utav den anledningen kan jag tycka väldigt mycket om och liksom lyssna på så här, om en sån Diamond Head, så här tidig New Wave och British Heavy Metal, man inser ganska snabbt att det finns liksom inga vattentäta skott här till andra genres. Utan lyssnar man på sången så hör man liksom så här, nästan soliga liksom riffs and runs. Att någon, liksom, att de håller på att göra någonting liksom lite klurigt och konstigt med rösten. Och det låter nästan som soul eller ja, något sånt, va. Så att det är väl det framförallt som jag tror att vi vill använda oss av. Och det är väl, jag tror att det är kanske därför som många tycker att skivan låter lite retro då, om man pratar om folkhemskt. Just för att vi har hittat inspiration från en tid då det inte fanns så där riktigt. Ja, men det fanns inga vattentäta skott helt enkelt. Alltså att metal var inte tvunget att liksom bara vara metal. För man hade liksom inget riktigt namn på det man höll på med där 1980 eller 81 eller 79 eller vad det kan ha varit. Utan man tänkte väl kanske bara att man var ett rockband. Och det är väl så vi vill låta lite grann också, tänker jag.
Jag tänker ju på, ni släppte ju då första plattan som heter Folkhemskt. Och den släpptes för drygt ett år sedan, i december.
Julafton. På julafton.
Ja, det var julafton. Ja, härligt.
Det var min usla idé.
Varför var det usel?
Nej, men alltså jag var så jävla sugen på att få ut den bara. Och så tänkte jag så här att, ja men fan, jag vill jättegärna att Folkhemskt ska släppas. Och så hade vi så här, men vi har ju liksom ingen, vi har ju inte någonting klart med någon distributör, vi har liksom inte pressat skivan, vi har fortfarande inte pressat skivan. Men då tänkte jag så här, men någonting måste hända, alltså vi måste ge ut den. Och då tänkte jag så här, att, ja men det blir bra på julafton, för då blir det en julklapp till mig själv. Problemet med det är att då har man uppskattningsvis en vecka på sig att överhuvudtaget väcka något som helst intresse för alla års bästa lister och sånt där. Som jag ändå har chans på, men jag tänker så här, det finns ju, det behöver inte vara liksom de här liksom riktigt stora grejerna, utan det kan vara bara någon som, ja, men någon som gillar hårdrock eller liksom gillar det vi håller på med och som kanske tänker att man, ja, varför man kan plocka in den här låten eller den här skivan, menar jag, så att den liksom kan få liksom lite uppmärksamhet nu inför årsslutet. Men det, den tiden finns ju inte om det är liksom en vecka det handlar om.
Jag tänker lite på det vi började prata om, den här business-siden av det hela. Ja. Att gitarren där för 10 000 och nu promotar då på julafton.
Ja.
Det är ju spännande, det är ett röd tråd då hos dig då.
Ja, precis, ja, jag är ju totalt ekonomiskt oduglig.
Ja. Jo, nej, men det andra ställen, ni tänkte att men det är också en bra grej, vi kör julafton, konkurrerar med julafton.
Nej, men det var ett berg som Tobias dog på. Han kunde liksom inte släppa att den skulle släppas på julafton.
Nej.
Vi andra var väl något tveksamma. Men ja, å andra sidan så tycker jag också att, vad fan, skitsamma, det är kul. Det var kul att vi släppte den på julafton.
Ja, nu är den släppt.
Nu är den släppt. Dock fortfarande opressad och ja, sådär. Men vi går vidare.
Ja.
Kommer den bli pressad då?
Ja, det hoppas vi.
Ja, det får vi bara utgå ifrån, kallt och kast. Som sagt, vi har väl lite så här, vi har väl lite grejer här framöver som eventuellt kan inbringa lite pengar och så. Om man kanske kan lösa det med utgivning på något, inte, något bolag eller om man åtminstone hittar någon distributör. Så där. Det finns ju ett intresse för den. Så att det är många som har hört av sig och liksom undrar när den kommer på plast. Och då svarar vi alltid sen.
Ja,
senare.
Ja, ja.
Så är det.
Efter att ni har släppt plattan där i december så fick ni också en fin recension av självaste Strage på TV4 Morgonsoffa. Där han la fram några fina ord. Det finns något klipp på vår Facebook-sida, tror jag. Men det han sa som jag tyckte var viktigt, det var att det finns så många band som har försökt göra det ni gjort men aldrig lyckats. Och vad är det ni har lyckats med, tror ni? Vad är det som har fått att Strage fastnar vid det här? Liksom? Vid Grevens tid?
Jag tror att det är Stellans förtjänst i mångt och mycket. Stellan är duktig på att ratta ljud. Och du har ju en bra filosofi också kring inspelning överlag. Alltså att man jobbar på och så blir man klar. Jag tror att Stellan har ett öra för när det är, jag vill inte säga good enough, för det är inte det handlar om. Men när liksom, nu är jag nöjd med inspelningen så tillvida att den låter liksom tillräckligt magisk. Att det finns någonting här nu. Så att nu ska vi liksom spara, vila lite på den här och så går vi vidare. Och så kanske man kan återkomma till ljudet lite senare. Men han har en bra filosofi kring inspelningar. Och så har du ju en massa, du får ju berätta om själv. Allt som ligger på.
Ja, nej men precis som du säger, jag är inte så mycket för att bara ta tagning på tagning på tagning tills att alla är helt 100% nöjda, för att det blir man aldrig, utan då är det snarare så här, är det en bra tagning generellt sett så spelar små misstag ingen roll, utan snarare kan tillföra till känslan. Och sen sparar jag ju aldrig mer än en tagning.
Hur menar du då?
På någonting. Alltså, om vi gör något pålägg eller sådär, så är det, många sparar ju, och sen när man ska klippa sen och mixa och sådär, så har man 100 tagningar man ska gå igenom. Utan jag sparar en tagning. Möjligtvis två ibland om det är något. Men, nej, göra klart.
Alltså det låter ju jättesmart, men jag har varit livrädd för att bara, nej, jag vågar inte släppa de andra 20 liksom, för att det kan ju vara någonting bra där. Så att det är ju modigt, tänker jag.
Ja, nej, men jag tror snarare på och liksom att det låter bra innan man trycker på REC. För då låter det bra efteråt också. Och jag gillar ju, ja, men som du sa Tobias, jag gillar gamla prylar och har mycket. Liksom, vi använder ju oss av grejer som fanns
rullband, på den tiden,
rullband och ja, gamla mikrofoner och gamla preamps och kompressorer och EQs. Och, så att det är ju, det mesta är ju gammal utrustning eller sån utrustning som skulle kunna ha funnits då, även om det är nytillverkat till exempel. Men mycket är ju gammalt.
Men då tänker jag att om vi går in och pratar om studion som heter Ruskväder.
Mm.
När startade den och var har du fått tag i alla prylar?
Jag har ju samlat på med. Jag började ju intressera mig för när jag satt där hemma i pojkrummet med mitt trumset. Så köpte jag en fyrakanals kassettporta och ett par skruttiga mikrofoner. Och så satt man och testade. Jag hade två mikrofoner och fyra kanaler. Hur fan ska jag få in mitt band på den här kassetten med det jag har? Då fick man ju pröva sig fram och liksom experimentera. Och sen kanske man köpte en till mikrofon och en till. Och en till och sen, men det har jag hållit på med sen jag var då 14-15. Så har man samlat på sig.
Hur många mickar har du då?
Det vet jag inte.
Över 100?
Micke, ja. Micke.
Micke, Micke. Ja, men ja, det kanske är 100. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte räknat på länge.
Men då är det också så att du producerar andra plattor och så. Det är inte bara specifikt för Grevens tid som studion är.
Just nu är det nästan det. I och med att jag jobbar, innan så har jag ju frilansat och varit i studion och spelat in och det har varit mitt jobb. Men nu jobbar jag ju heltid på, som ljudtekniker på Södra Latins gymnasium. Så då hinner man inte med så mycket annat. Så just nu är det ju bara Grevens tid som jag spelar in, nästan. Någon gång då och då, kanske något annat. Men...
Ja, men kul. Om du skulle nämna en sak i studion som är viktigast för dig. Vilken är det då? Oh. Enkel fråga tycker jag.
Ett gott humör måste det väl vara.
Nej, det kan man skita i. En grej.
Två grejer då?
Med två grejer kommer man inte så långt.
Nej, jag förstår. Men gott humör var också okej. Du kan ju fundera på det så kan vi avsluta.
Ja, jag funderar lite.
Kommer du sitta och stirra ut i det tomma under hela resten av avsnittet?
Ja, jag tror det. Ja. Ja, jag ska fundera lite.
En låt som ja, heter Upplands Väsby.
Ja.
Och på den har ni ju med en, ja, en artist från 80-talet, håller på att säga. Kan du berätta mer om det samarbetet?
Ja, men det, ja, det började ju med Gunnar... alltså Mick Michaeli från Europe var nere i studion och spelade in med ett annat projekt. Och det var precis när vi skulle spela in Upplands Väsby. Så då efter den inspelningen så snackade jag lite med Gunnar och sa att men vi ska spela in en hyllningslåt till Upplands Väsby. Vill du vara med? Och då sa han ja, det vill jag.
Ja.
Och sen var med.
Och det var ju faktiskt en fröjd. Oerhört trevlig person att få träffa och jobba med på alla sätt och vis. Och sen så var han ju så pass generös att han bjöd på ytterligare lite orgel på en annan låt också. Den här sen kväll med Graham Parsons och Emmylou Harris. Så att, nej, det var vi oerhört glada åt naturligtvis att... att Mick Michaeli var med på plattan. Ja, för att han är ju från Väsby också. Och den där låten, den, alltså jag, min ambition är att den liksom ska förstås som en slags hyllning till Upplands Väsby. Även om texten är lite mörk. men det är ju så här att Upplands Väsby är ju Sveriges runstenstätaste kommun.
Okay.
Och har förmodligen fler metalband än någon annan kommun per capita åtminstone. Så att ska man skriva om Upplands Väsby ur någon slags hårdrocksperspektiv, då måste man ju göra det lite till en förtrollad skog, va? Så att det måste ju få vara lite spännande också. Så att det är väl tanken med den låten, att den ändå liksom ska förstås som att den att det är någon slags hyllning och att det liksom inte är någon slags nidbild av Upplands Väsby. Vi gillar ju Upplands Väsby.
Ja,
eller Väsby som man säger.
Ah, okay, ja. Jag är osäker på om jag har varit där faktiskt. Vågar man erkänna det?
Ja, du har säkert åkt förbi.
Ja, åkt förbi, ja. Exakt. Har ni några själva, förutom Upplands Väsby, några favoritlåtar som ni hör lite extra mycket?
Jag gillar ju Sussi Sussi och Riksväg 61. Är nog mina två favoritlåtar sådär personligen.
Alison Gross.
Alison Gross
är ju en jävla länge också faktiskt.
Ja, men det är en kul skiva att spela. När vi har spelat nu under det här året. Så ja, men den är väldigt kul. Liksom rakt igenom att spela. Det är ingen låt som jag känner att fan, den här har vi bara pressat in. Utan ja, men jag är supernöjd med allting faktiskt. Jag tycker det är en kul bredd och ja, jag gillar den.
Ja, jag tycker samma sak faktiskt. Den är spretig på rätt sätt. Och sen kan man ju, det är klart man kan invända då mot den här märkliga Gunnar Ekelöf pastischen i början.
Det var ytterligare ett berg som Tobias dog på.
Men jag tror att det gjorde jag rätt i faktiskt.
Ja, nej, jag älskar
det är en ganska festlig introduktion på något sätt.
Det är första spåret.
Ja, precis.
Kan ni berätta mer om Gunnar Ekelöf?
Ja, alltså det är liksom ett försök till att skriva liksom modernistisk poesi på svenska. Liksom. Så att den är väl liksom lite 40-tals, och lite 40-tals vibbar sådär, ganska loftig och hög. Flygande text om språket i sig liksom. Och så jag tycker jag är lite svag för sånt där. Han har skrivit en denaturerad prosa sonatform. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men jag börjar säga krossa bokstäverna, krossa bokstäverna, och jättekonstig dikt. Men jag har alltid gillat den. Tänkte att det skulle vara roligt att göra någonting liksom så här. Jag tänkte så här, Gunnar Ekelöfs ABC, va? Att han skulle skriva en dikt per bokstav och så kommer han till R. Och då bara, är en cancer i språket. Det är så jävla dumt, va? Men det är också lite kul. Det är någonting jävla otäckt med liksom, en otäck konsonant på något sätt.
Men när vi pratar ord och språk och texter, så nämnde du innan att du, Tobias, kom in med en svensk text. Och då känner ni att nu skriver vi på svenska. För det började att det skulle vara på engelska egentligen.
Mm.
Var det svårt ändå, eller var det en självklarhet? Bara att det här var så bra, så nu kör vi på svenska.
Ja, men det kanske egentligen är lite olika projekt, det som var på engelska. Det var ganska långt innan också. Det var väl bara där någonstans föddes hårdrockstanken. Som att vi har ju spelat tillsammans i, jag vet inte, 20 år någonting.
Ja.
Men aldrig spelat rock, eller hårdrock i alla fall.
Nej, nej.
Men svenska, nej, jag vet inte. Texterna är ju helt och hållet du, Tobias. Så att där kanske du får ta över.
Ja, jag tycker framförallt att det är liksom lite trist om man har den ingången och inställningen att man inte kan skriva hårdrock på svenska. Det finns ju en del som tycker det eller tror det. Och det är ju lite fattigt, tycker jag. Och ser det på det sättet. För det är liksom, vi har ju ett rikt språk. Svenskan är ett rikt språk. Och det går liksom att uttrycka många olika känslor och tankar. Och man kan vara rolig på svenska. Och man kan vara allvarlig och lite mystisk och spännande på svenska också. Det går alldeles utmärkt. Så att jag vill ju slå ett slag för svensk språk i hårdrock. Jag tycker att det är många andra band som är bra också. Som Second Son och Abrahamis Brahma, Prins Svart och det är många som ändå tar steget och för det finns ju någonstans, så tror jag att det finns en idé om att engelskan är hårdrockens språk lite grann.
Det känns bekvämare, tänker jag. Jag tycker att det ska vara en utmaning och så här, om vi säger nu att jag spelar jättemycket musik, då skulle jag vara mycket bekvämare i engelskan på något sätt. Men att skriva texter på engelska också känns jättesvårt. Samtidigt som svenskan, ja, jag tycker det är lite kluven liksom.
Ja, jag tror att jag förstår vad du menar. Man är ju så van att höra framförallt som metallyrik på engelska.
Ja, men att man inte vågar, tänker jag. Man vågar inte göra det på svenska.
Nej.
För det kan bli för sårbart kanske.
Ja, så kan det nog helt säkert vara. Det tror jag är en stötesten för många. Det går ju att göra så många andra saker på svenska också. Och som man kanske inte alltid har tänkt att det här är... Det här kan också vara hårdrock eller det kan också vara metal. Andra typer av teman. Man är så van att tänka att hårdrocken ska liksom... Och hårdrocken som genre ska vara liksom befolkad med just de här motiven. Men det går ju att skriva en hårdrockslåt om en trafikolycka. Eller om en tuff brud från Södertälje.
Ja, ja, men verkligen. Och jag kan ju känna att jag är väldigt dålig på att lyssna på texter. Och det kan vara just när det är engelska texter i exempelvis, att det bara flyter förbi. Men man måste säga att era texter har verkligen satt sig. Och jag tycker de är genialiska.
Ja, kul.
Ja, och jag tänkte jag bara skulle läsa upp några exempel så att lyssnaren också får ett smakprov. Och sen så kan vi kanske göra en jätteanalys på det. Nej, det ska vi inte göra. Jag vill hitta inspirationen till det, i alla fall. Och en är just från låten Alice and Gross. Och det är ju textraden: jag ger dig hasch och hallonbåtar, två mjuka pattar ifall du vill gråta, jag ger dig allt och lite till om du gör som jag vill. Det är ju det första jag hörde var ju hasch och hallonbåtar när jag hörde den låten. Bara det tyckte jag var fantastiskt och det gjorde mig glad. Liksom. Det var något fint i det. Vad handlar Alice and Gross om? Vad är det för låt?
Ja, så rent så motivmässigt så är det ju en sån här, det är ju en klassiker. Det är ju den här Child's Ballad från 1800-talet eller vad det kan vara. Någon skotte som satt ihop en samling liksom folksånger från Storbritannien med omnejd. och det där motivet finns ju med i svenska som medeltids sånger också. Det här med att en häxa eller en trollpacka liksom försöker få en ung kristen man att gifta sig med henne, va? Och formen brukar vara den att liksom den här häxan då, eller trollpackan, kommer med en massa erbjudanden om gåvor i vers för vers, va? Och så slutar allt ihop med att den här mannen då, han bara, nej, jag har sett vem du är liksom. Du är djävulens barn ungefär. Så att jag kommer inte gå med på ditt frieri ungefär. Och det är det som är liksom ursprungliga Alice and Gross. För det finns ju en ballad med det namnet då. Eller Hermannerlig finns det ju i svensk också. Garman har gjort en jättefin inspelning utav det. Så det är det som är motivet då. Sen så tänkte vi sån Alice and Gross från Bolagshagen. Ja, men Bolagshagen är ju ett ganska kul område då i Norberg. Som har ett lite sådär, lite skamfilat rykte. Om jag inte missminner mig alldeles så byggdes det där väl för en gruva som sen aldrig riktigt togs i bruk. Så det var ju arbetarbostäder som liksom byggdes för ingenting ungefär. Och sen har väl funnits en massa historier om Bolagshagen och en massa stök som har hänt där genom åren. Och då tänkte jag att man skulle ha då någon dam som bor där. Och som är riktig skurk och som lever sitt liv på fel sida lagen. Man försöker nästla eller knyta någon ung kille till sig. Så där. Skulle man kunna skriva någonting om det? Och det kunde man ju. Så det med hasch och hallonbåtar. Ja, men det är en bra bild. Det är roligt motsatspar. Liksom.
Ja, men verkligen. Hur gör ni när ni bestämmer om vilka texter som ska användas? Är det du, Tobbe, som har skrivit de flesta texterna? Eller?
Ja, texterna är ju 100% Tobias egentligen.
Ja.
Ja, man kan väl säga det. Jag har väl
varit liksom lite sådär. Jag har varit lite drivande med att få med mina låtar, så att säga.
Konstpaus.
Ja, det är lång konstpaus. Men den går ju att klippa ner. Så det är inga
problem. Den ska vara kvar, det är viktigt.
Nej, men vår arbetsfördelning har väl sett ut lite så att jag har ju skrivit ganska mycket av materialet då. Text och musik. Och sen så kommer jag med demos eller liksom någon typ av presentation till resten av bandet. Och då brukar Jackan jobba fram ett schysst gitarrsolo. Och sen så ställer han gör liksom allt det där andra med att liksom hitta balansen i låten, skruva fram roliga ljud, lägga effekter, skapa liksom atmosfär, magi runt inspelningen. Jag vet inte om man...
Ja, och sen mycket liksom, eller mycket, men precis, du kommer med en låt och sen så jobbar vi fram det sista av arrangemanget tillsammans i studion medan vi spelar in i stort sett. Eller vi jobbar fram det och sen spelar vi in så fort vi tycker att ja, men nu har vi en bra form på Tobias grund.
Och det är nog alldeles sant, för ingenting är 100% klart.
När vi börjar spela in.
Nej, det brukar alltid vara liksom... Och ibland kan det vara så mycket som ett helt litet parti. Så här. Det kan vara enkla saker i vissa fall, men ofta är det ju liksom enkla grejer som gör att någonting blir riktigt, riktigt bra. Så är det ju. Så det brukar vara så att det är liksom inte helt... Det är inte alldeles färdigt. Och sen kommer ju allt det här med liksom efterproduktionen och efterbearbetningen som är rätt betydelsefull. Det är rätt viktigt för att en låt verkligen ska få komma till sin rätt ordentligt.
Ni har ju giggat lite året som har varit också. Och som jag var inne på så såg jag er på Landet som var fantastiskt. Jag missade er på Enskild Bryggeri.
Just.
Alltså, precis när vi kom upp i trappen så satte de lapp på luckan. Så det var oflax.
Typ.
Fick jag gå till 12 och dricka vitt vin och bolla. Men det funkade också. Det jag tänkt på, just att ni spelar rock eller hårdrock eller ja, vad det nu ska gå in i för genre. Hur ser ni på den fanbasen? Vad är det för liksom personer som är på era konserter?
Alltså just hårdrock måste ju vara den mest tacksamma publik på något sätt. För det är folk som gillar musik på riktigt. De går på konserter, de köper skivor och merch. Men framförallt så känns det som att hårdrockare älskar musik.
Mm.
Och det gör att det är jättekul att spela hårdrock. Varför vi inte har börjat spela hårdrock långt mycket tidigare är ju ett...
Det är obegripligt.
Ja, det är obegripligt. Hade vi vetat att det var så kul och härligt att spela hårdrock så hade man ju aldrig spelat något annat än hårdrock.
Nej, jag kan bara instämma. Och det är liksom... När det gäller våran publik, den är ju liksom... Den är ju rätt mångfacetterad, skulle jag säga. Dels är det ju liksom ett klientel med så här... ungdomar faktiskt, som de ser så tuffa ut så att klockorna stannar. Va?
Det var hit jag ville komma.
Ja.
Det var det jag upptäckte på Landet också och tyckte det var så jävla grymt.
Ja, men det är skitkul. Det är jätteroligt. Jag menar, vi började med det här, då tänkte jag så att ja, men vem är det som ska liksom lyssna på Grevens Tid? Min fantasi så har det liksom alltid varit liksom någon farbror som har liksom passfotot som profilbild på Facebook. Som har jobbat som så här gammal nattchef på Expressen eller någonting. Men som framförallt är pensionerad idag. Liksom.
Ja.
Jag tänkte liksom, det är så idealtypen på något sätt som jag har skrivit för. Och så lite artros i knäna och trött, blodtrycksmedicin och sådär, som en annan liksom.
men med det sagt så finns det ju en återväxt då, för de här kidsen var ju 2018 kanske. Ja, och de röjde ju hjärnet.
Ja, det är ja. Nej, men det är ju så här fantastiskt kul. De spelar ju själva också.
Ja, de är ju svinbra.
Ja, de spelar ju skjortan av oss. Om det handlar om det här liksom. Och liksom få på riktigt bra, bra tekniskt lir som känns så här kompetent och helgjutet. Det är ju fantastiska band. Vad heter de? Atonement.
Atonement.
Atonement. Ja, just det. Ja, ja, det är det.
Ja.
Kanske.
Ja.
nej men så enormt bra och en enormt härlig publik.
Ja, där låg man i lä. De röjde bra. Det var superkul att se. Det kändes som att jag backade tillbaka till tiden som jag inte upplevde, men Upplands Väsby, Europe och alla banden, liksom. Någon sån grej blev det och jag tyckte att det var magiskt.
Eller hur? Jag tänker så här, de har liksom den här stilen som man tänker att de så här, att de liksom står och ska liksom i kön till ishallen liksom, ja, när Svåv 1982 ska liksom vigga en cigarett av någon liksom.
De skulle kunna vara med i en journalfilm.
Ja, alltså,
ja, vad tycker ni om dagens hårdrock? Den är bäst för fan. Och alltså,
ja,
nu ska vi inte hänga ut dem för mycket, men det var ändå fint att se.
Ja, bland alla andra
gubbar som jag bland annat. Men, ja,
jag tänkte första gången jag såg dem, de var ju med på Muskelrock också, va? När vi spelade i Blädinge. Och då tänkte jag, så här, fan, är de här nu och lyssnar ironiskt? Tänkte jag. Så jag kände mig, blev väldigt självmedveten och tänkte så här, nej, det här känns ingen vidare. Så insåg man att de tycker att det här är bra. Så jag blev jätteglad.
Underbart.
Ja, fantastiskt.
Ja, det var härligt att se. Nu då, vad händer nu? Nästa skiva. Ni har ju släppt en singel ganska nyligen.
Mm.
Var det julafton?
Nej.
Nej.
Lucia.
Det var någon till julafton. Ja, precis. Det var den här Höknatten då. Som är tänkt lite grann som en lite udda jullåt, så att säga. Men nu så kommer vi på den här snilleblixten och släpper den före julafton.
Smart.
Men business. Ja, verkligen. Jag börjar lära mig så sakteliga. Nej, men den har gått jättebra. Så det är superkul. Och sen nästa projekt är ju nästa platta.
Mm.
Och hur ser den planeringen ut då? Den är på gång nu helt enkelt.
Ja, det är den. Vi har väl åtminstone, jag tror att lite mer än hälften är inspelat. Och vi hoppas att vi ska kunna ge ut den lite tidigare på året den här gången. Kanske så tidigt som början av hösten. Det kommer väl bli, jag var inne på det tidigare, att det som är så kul med gammal hårdrock är att man inte har de här absoluta gränserna till andra genres. Men med det sagt så kommer väl den här skivan kanske bli lite mer sammanhållet än hårdrocksplatta, tror jag.
En annan fråga som dök upp i flödet var ju vem det är av er som har serverat i pop stekt blomkål.
Det är ju Jackan, gitarristen.
Okej.
Ja.
Han jobbar ju som kock.
Okej.
Så att det är ju...
Var det ett specifikt önskemål från Iggy Pop? Att kan du göra lite stekt blomkål?
Jag tror inte att det var så dramatiskt faktiskt. Utan jag tror att det var så att Jackan och ett gäng till hade hand om catering på en festival. Eller?
Jag vet inte. Eller...
Eller ska vi göra den här historien mer spännande?
Man kanske måste klippa där och göra det lite mer spännande.
Sen, ja. Nej, man vet inte. Det kan ju bli en story av det. Men, ja, men det är helt okej. Vad ser ni fram emot 2024 då? Med Grevens tid?
Ja, men nästa skiva... Hittills känns den jättebra.
Ja.
Så att det ska bli superkul att få ut den och... Den här gången kommer vi ju pressa den på vinyl också så att den finns tillgänglig samtidigt som släppet.
Mm.
Men det ska bli jättekul.
Ja, det blir vansinnigt roligt. Sen naturligtvis så, ja, men som fiskar ut lite schyssta spelningar till sommaren. Det ska vara roligt att köra lite festivaler igen. Vi körde ju 3 festivaler i fjol. Och det skulle vara roligt att liksom fylla på med lite, lite fler festivalgigs, tycker jag. Vi har inte direkt börjat jaga än.
Nej,
sådär. Men det har vi inte. Det är väl dags att börja höra av sig i alla fall, tänker jag.
Mm. Ja, men spännande.
Olika spelställen.
Mm. Jag tänkte att vi skulle börja runda av lite. Är det någonting annat ni skulle vilja nämna? Tänker också så här på om ni har något tips på musik som ni lyssnar på nu, som ni vill tipsa lyssnarna om. Eller kanske en bok.
Ja.
Eller en film kanske man har sett. Får inte säga Sällskapsresan.
Nej.
Men
nej.
Ja, kanske är en favorit.
Jag vet inte, det som jag lyssnar mycket på nu, det är ju den här Moon Martin. Har den gått varm på sista tiden.
Vad är det för något då?
Ja, men det är en sån gammal, vad ska man säga, jag vet inte om man ska... Det låter lite pubrock om det. Han har ju skrivit framförallt till andra artister. Det är han som gjort den här Doctor, Bad Case of Loving You, eller vad den heter.
Måste nästan höra den för att veta.
Doctor, give me the news, I got a bad case for loving you.
Okej.
Hans sologrejer är väldigt fina. Man säger krispig och snygg ljudbild.
Mm.
Det är precis på gränsen till hårdrock, kan man säga att det är.
Mm.
Utan att sluta vara bara så här klassisk rock'n'roll. Liksom. Så Moon Martin lyssnar jag mycket på nu.
Ja, jag lyssnar ju nästan bara på gamla grejer också, liksom 60-70-tal, en bit in på 80-talet möjligtvis. Så det är samma grej som jag alltid har lyssnat på, liksom Thin Lizzy och Jethro Tull, Deep Purple och Black Sabbath och hela den svängen. Så att nya tips är jag jättedålig på faktiskt, tyvärr.
Ja, tyvärr. Det, man får nästan säga det, tyvärr. Det hade varit jävligt roligt att liksom kunna bara liksom slänga fram något sådär. Det här är oerhört bra. Men jag är framförallt, jag är så jävla dålig på att komma ihåg vad folk heter.
Jag kommer aldrig ihåg. Sen jag slutade, eller nu har jag inte slutat köpa skivor, men jag har ingen koll längre på musik.
När händer det? Är det kopplat till åldern? Eller när slutar man lite så här? När man inte har tid? Eller vad?
Ja, jag jobbade ju i skivaffär i många år. Och där var man ju tvungen att ha lite koll. Man läste på och läste alla musiktidningar och recensioner och sådär. Men nej, man har väl inte tid. Och sen har jag de gamla skivor jag har, det är de jag lyssnar på. Jag vet inte, man har blivit tråkig och... Ja, det är nog jag skyller på gammal.
Ja, det var dit jag ville komma.
Jag tror att det finns så jäkla mycket. Det är väl framförallt det. Så det är svårt att sortera och det är liksom svårt att hitta rätt. För har man ett intresse och tycker att det är viktigt med musik och sådär, då blir det som att man samlar på sig som en jättestor katalog i huvudet. Och efter ett tag så blir man gammal, som sagt. Då börjar man glömma av och så tappar man vissa prylar. Och sen så är det sådär att man... Så handlar det lite grann om vad man själv är insyltad i. Så, men vi håller på att spela rock som man ändå får säga har någon slags ganska tydlig retrodimension. Och då blir det att man lyssnar ju ganska mycket på den typen av musik också. För att kanske hitta lösningar på problem som man har i sina egna inspelningar. Vi får liksom en liten hint om hur man ska kunna styra en komposition i en annan riktning. Då blir det ganska mycket det materialet som man går till. Men med det är inte sagt att det inte finns svinmycket bra ny musik. Jag jagar det här lite grann i minnet. Men ett band som jag har lyssnat på alldeles, om jag säger hyfsat nyligen då, som jag tyckte var jäkligt coola, det är de här Caligulas mamma.
Just det.
Och du nickar igenkännande.
Ja, jag sa dem för några månader sedan på Slakthuset.
Slaktkyrkan. Ja. Ja, men de är ju rätt härliga liksom. Mm. Och så det, alltså, det finns ju en massa bra ny rock.
Oh, yeah.
Och vi har ju liksom nämnt några namn här under samtalets gång också. Det är bara att det är så jävla mycket alltså. Det är så mycket att reda på.
Det är det ju. Men jag vill ju tipsa om något som ni själva tipsar om, och det är att ni har en jävligt bra playlist.
Ja, just det.
Som ligger ute på Spotify. Den har jag ju lyssnat extremt mycket på. Ja, det är en härlig blandning liksom. som är, ja, men den, jag tycker att den sammanfattar hela. Där hittar man ju mycket av era inspirationer. Mm. Alltså det är allt från Judas Priest till prog, och det, ja, det är en salig blandning. Ja. Men superbra tycker jag.
Ja, vad kul, vad, ja, kul.
Så den tänker jag att den kan vi lägga ut i flödet igen, för det säger väldigt mycket.
Absolut. Ja, man kanske får fylla på lite där också.
Har du, ja, men jättegärna.
Ja, eller gör en till.
Ja.
Inför flera. Nästa skiva.
Det är viktigt med playlist. Mm. Det är då man hittar, ja, bra musik.
Oh ja.
Jag tänker att vi avrundar så. Jag är jättenöjd. Jag är jätteglad att ni kom hem till mig i Blåsut och vill göra avsnittet.
Ja, jättekul.
Ja, superroligt.
Tack så, för att vi kom.
Tack själva.
Ja, tack så hemskt mycket.
Hej.
Hej. Hej.
Måste vi gå här när jag säger hej då?
Ja, precis. Ja, då.